Ja, då är vi tillbaka. Viaplay F1-podcast, Janne Blomqvist, Erik Stenborg. Det är ju stor fest och balans idag. Vi firar nämligen 300 avsnitt, Erik. Jubileum, kort och gott.
Mm. Vad har du planerat? Ja, vad får jag för present?
Jag hade inte så mycket planerat egentligen, men jag har faktiskt en liten godbit. Eller, vi fick ju hjälp med en godbit, kan man säga, i helgen, eller hur?
Du menar Marcus Erikssons första seger i Indycar?
Typ, det är ju den då. Det blev ju en liten sån här bitterljuv historia med den här vansinniga kraschen som Rosenqvist var med om, och det otäcka som hände under fotbolls-EM, och sen så slutade samma kväll då med den här segern för Marcus Eriksson. Det var väldigt, väldigt känslomässigt jobbigt den där aftonen med allt som inträffade ungefär samtidigt.
Ja, men det var faktiskt det. Det kändes som, för att jag såg bara på Twitter det där med den danska fotbollsspelaren, och sen så när det där hände med Felix, och då hade jag inte på känn att Marcus skulle vinna det där racet heller, så jag kände bara Jesus Christ, alltså vad är det som håller på att hända? Och det är ju konstigt att man drar paralleller, det har ju ingenting med saken att göra. Inget, alltså de två liksom händelserna hade ju ingenting med saken att göra, men det kändes så här oturs. Det kändes som en dålig sportkväll.
Just det, och det var skandinavisk inblandning i alltihop också, vilket gjorde det extra knepigt tycker jag att ta i tur med. Hur som helst, det blev ju lyckligt slut på det mesta utav det som var olyckligt till att börja med då. Både Eriksson då, han, fotbollsspelaren då, som är på bättringsvägen, och detsamma gäller då Felix Rosenqvist som också är på bättringsvägen faktiskt, även om han är rejält mörbultad. Men du Erik, det är väldigt intensivt just nu när det gäller racing rent generellt. Det är ju precis varje helg någonting som händer.
Nu går vi nämligen in i en triple header i Formel 1, och vad är det? Det är nästan en triple header i Indycar också, va? Kan man väl säga.
Ja, det blir ju det då. Det var två race senaste helgen, och sen direkt veckan efter ytterligare ett race då. De fick ju för ovanligheten skull en ledig helg då efter Indy 500. Det brukar de inte ha, utan då går de ju rakt in i dubbelrace i Detroit efter The Month of May. Så att det har ändå varit lite lugnt för deras del då, och många tog chansen att ta lite semester. Men som sagt, rent generellt så är det ju oerhört intensivt med racande, och man öser på helt enkelt. Och det ska bli spännande att se vilka som pallar trycket.
Har du sagt att vi ska prata med Marcus Eriksson i den här podden?
Nej, jag tror att de allra flesta tar det för givet, för vi har ju en regel nämligen i den här podden. Eller, regeln är ju att hamnar man på pallen, då får man vara med. Så enkelt är det.
Man får vara med.
Ja, då får man. Ja, men så är det. Det är inte givet. Mm. Men då får man faktiskt utrymme i Viaplays F1-podcast. Så att Marcus Eriksson kommer här lite så småningom. Innan dess ska vi prata lite Lucas Dele, eller Paul Ricard som badan heter. Vi ska även titta lite på saker som vi håller ögonen på inför kommande helg. Och sen så ska vi lyfta fram ytterligare en person som vi upplever har förändrat Formel 1. Men ska vi börja i Vive la France?
Ja, vi är som sagt tillbaka på Le Castellet, eller Paul Ricard som du sa, efter ett års uppehåll där vi ska köra deltävling 7 av Formel 1 VM 2021 och det 62:a franska Grand Prix i VM-historien. Det har körts typ över 80, tror jag, franska Grand Prix, men inte i riktiga Formel 1 VM.
Och Erik, blir det här det tredje nu då, sen Paul Ricard kom tillbaka på Formel 1-kalendern, är det va?
Korrekt. 2018, 2019 och inget förra året, men väl i år då. Jag fortsätter då att Circuit Paul Ricard, den öppnades 1970 och var ju skapad då av Paul Ricard, personen Paul Ricard, som 1932 hade skapat den här franska spritdryckens Pastis, som också äter Paul Ricard. Är inte det lite, var han lite självupptagen kanske?
Ja, lite. Men vem är inte det?
Ja, du är det i alla fall. Men om ni vill så kan ni lyssna tillbaka på avsnittet. Vi gjorde när vi skulle komma tillbaka till Paul Ricard första gången 2018, så gjorde vi liksom inför det racet, så gjorde vi lite mera runt Paul Ricard. Han är en ganska spännande person. Så att gå tillbaka och lyssna på det avsnittet om ni vill höra mer om honom. Men när den här banan då öppnades 1970, som sagt, så var den chockerande modern för sin tid. Den var liksom platt som en pannkaka och omringad av räcken på ganska behörigt avstånd. Och det här var någonting nytt, vilket vi kommer till lite senare, apropå den här personen som förändrat Formel 1, det är nämligen Jackie Stewart i den här veckan. Men det här var liksom någonting helt, det hade man aldrig sett tidigare, att man hade satt räckorna säkert 10 meter ifrån bankanten.
Wow!
Ja, alltså det var kanske lite längre på sina ställen, men det var just att den hade räcken. Det var liksom som att det, vi hade aldrig sett något liknande. Det var som att komma till Abu Dhabi i år, ungefär. Mm. Så modern var Paul Ricard på sin tid. Dessutom så hade han redan då liksom flera olika layouter, och det här är någonting som är ganska speciellt för Paul Ricard nu för tiden, för den gjorde en stor renovering. Det var väl 10, 15, 20 år sedan som de renoverade den. Och nu har den alltså hela 167 olika bansträckningar som man kan välja på.
Helt galet faktiskt. Annars är det ju Storbritannien som ses av de allra flesta då som motorsportens hemland, och det kan ju stämma naturligtvis, va? Men det var i Frankrike som det här med biltävlingen föddes. Det var världens första biltävling, kördes nämligen 22 juli 1894, det är ett tag sedan. Det var ett race man tävlade på allmänna vägar mellan Paris och Rouen. Heter det Rouen? Rouen, ja. Rouen, vi säger det.
Rouen,
jag är inte fransk så att det får bli lite hur som helst. Det var i alla fall en sträcka på ungefär 13 mil. Sen kördes också världens första Grand Prix i Frankrike 1906, den gången på Le Mans. Det kallades för bana, men det var ju en väldigt annorlunda variant av bana än den Le Mans vi har idag. Varvet var nämligen 103 kilometer, 10 mil långt alltså, man körde hela 12 varv. Och vi ska komma tillbaka till den här banan idag med Marcus Eriksson om en liten stund. Men en intressant statistik som vi har fångat upp handlar om den smått legendariska Mistralrakan, Erik.
Ja, precis. För att i original liksom layouten 1970 så var den 1,8 km lång. Alltså 400 meter kortare då än start- och målrakan på Baku City Circuit som vi körde för 2 veckor sedan. Men helt spikrak då. Och då var folk på riktigt då hänförda 1985 när Mark Surer, schweizaren, i en Brabham BMW med full turboboost på kvalet toppade ut på 338 km i timmen innan den här Sings-kurvan som kom direkt efter Mistralrakan då. Men det som jag fastnade för i den här statistiken då är att nu för tiden i den här Mistralrakan, den finns ju kvar. Det är ju praktiken samma sträckning i nu för tiden också, men den är ju huggen mitt i tu av en chikan. Men Ricardo 2019 då i Renault-teamet toppade sin bil med en fart på 342,5 km i timmen 2019. Och där är alltså på halva sträckan.
Mm. Men vi hade ju kunnat kört 400 km i timmen med en Formel 1-bil om vi hade byggt den för det, så att säga, med utväxling och downforce-nivåer, hela den biten. Det är väl svårt att åka fortare än 342 om man ska ha en bil som går att köra resten av varvet. Så att det är kanske inte så konstigt att de når dit. Men just den där 338 tycker jag är så sjukt imponerande från den tiden.
Mm. Du pajar hela min statistik. Jag menade att Ricardo var coolt.
Nej, det vet jag inte. De har ju varit snabbare än så på andra ställen. Så att, nej, men det, jag tycker det är synd att den här chikanen finns där på Mistralrakan. Den förstör egentligen hela alltihopa. Det hade varit mycket, mycket bättre. Jag menar, återigen, vi pratade Baku och den långa raksträckan där. Tänk att fått samma drag race på baksidan. Istället så har man en fullständigt idiotisk inbromsning och orytmisk del på banan som inte tillför någonting mer än att man sänker farten tillfälligt. Och jag vet inte om jag är så imponerad av just det. Återigen, när de kommer ut på andra halvan så kommer de ändå upp i den toppfart som de förmodligen hade haft i alla fall om de hade åkt hela vägen. Däremot så får vi inte de här underbara slipstream-fighterna som hade varit kul att se.
Nej, det är faktiskt väldigt rätt i. Det är ju synd. Alltså, och speciellt då om man kan köra. Nu visar det sig i Frey att det var lite farligt i Baku på sina håll, men jag menar på Paul Ricard, där är ju snacka om att det finns plats.
Det är helt orimligt det de har gjort. Jag förstår varför de har gjort det, men jag tyckte inte att de tänkte rätt. Eller jag tycker inte de har tänkt rätt. Och det vet jag att de förarna gör ju inte det heller. De vill ju ha den där långa raksträckan. De vill inte ha den där chikanen mitt på. Den fyller absolut ingen funktion mer än att ta ner farten tillfälligt och helt i onödan. All right, vi raskar vidare, eller hur Erik? Vi har ju en mycket, mycket välkommen och kul gäst i veckans podd.
Då säger vi välkommen till Marcus Eriksson till F1-podden igen.
Tack, tack.
Och jag tänkte faktiskt att vi ska börja med att titta på lite bilder. Ni som lyssnar ser inte det här, men Marcus ser det. Och jag vill visa bilder från när du kommer in i Parc Fermé och Victory Lane heter det på amerikanska. Och jag vill att du ska berätta vad du känner när du ser det här. Inte live kommentera utan bara så här, hur kändes det helt enkelt när du kom in och hade vunnit det första race Indycar?
Ja, alltså på något sätt så var det så mycket känsla på en och samma gång för mig. Jag har jobbat väldigt länge och väldigt hårt i väldigt mycket motvind många gånger också. Och på något sätt att få ta den här första segern, nej, det var en sån otrolig lättnad och glädje och allt på samma gång. Så det är svårt att beskriva. Jag var faktiskt, det är inte ofta jag saknar ord, men det gjorde jag faktiskt när jag kom ur. För att det var svårt att sätta ord på det man känner eller det jag kände där.
Sista halva kilometern innan målflagg, vad hände i huvudet?
Nej, men efter jag hade satt omstarten, jag visste att omstarten var kritisk då, för jag dels var det omstart och dels hade jag såklart Takamasato precis bakom också. Jag har ju varit med om de sista 2,5 åren några bataljer med han, och jag vet ju att han är totalt oberäknelig. Så jag visste ju att den här omstarten är min livsviktigaste omstart ungefär. Så jag var ju så otroligt fokuserad på att sätta den först och främst. Och när jag satte den så perfekt som jag någonsin kunde göra, så då var det bara, då visste jag att nu är det bara att köra som jag alltid kör. Och försöka pressa bort de här tankarna att jag är så nära segern. För det är lätt att hjärnan börjar springa iväg. Och då gäller det bara att behålla fokus, för att allt kan ju hända. Och speciellt på en stadsbana, så tappar du koncentrationen en tiondel sekund så kan du sitta i muren. Så det var väl det som var utmaningen då efter omstarten, att just hålla fokus och inte tänka på vad man var nära att göra, utan bara fortsätta att tänka kurva för kurva, kurva för kurva, och räkna in liksom kurvorna till målflagg.
Men när det är 200 meter kvar, då vet du att du kommer att vinna. Håller hjälmen på att explodera eller vad händer?
Ja, men jag skrek, jag tror jag är helt fortfarande, för jag skrek typ i från när jag kom ut på mot mållinjen till genom hela kurva 1 och 2 och ner mot rakan. Så typ skrek jag bara rakt ut hela tiden. Så jag vet inte vad jag sprack i rösten ungefär. Så nej, det var mycket känslor som ville ut på en och samma gång.
Det hade då gått i lördags alltså. 7 år, 11 månader och 6 dagar sen du senast stod överst på pallen på Nürburgring efter GP2s feature race den dagen då. Och som du säger, så jag tänkte på det när jag såg segerintervjun med NBC. Det var ju nästan så att du var uppenbart rörd helt enkelt. Och vad var det liksom som gjorde dig berörd av den situationen?
Det är att det har varit jäkligt tufft och det har varit jäkligt jobbigt många gånger. Framförallt mentalt, med mycket motgångar och mycket stolpe ut och jävligt mycket hårt jobb. Och liksom så lite betalt för så mycket hårt jobb och för någonting som du sätter hela ditt liv liksom dag och natt året om och jobbar för att försöka lyckas och få så lite framgång som jag ändå haft de här 8 åren. Jag har varit i Formel 1 5 år, det är inte många som kommer till Formel 1, och det är klart, alltså jag är jättestolt och glad över allt som har hänt de här 8 åren, men samtidigt så någonstans är det ens jobb att vinna race. Det är därför man håller på med vilken sport som helst, det är för att vinna. Och inte göra det på så lång tid och ändå kämpa så hårt och jobba så hårt och lägga ner så mycket kraft på någonting. Och då när det verkligen, när den dagen äntligen kommer, så blir det liksom, man blir nästan, eller jag blir nästan liksom svårt att prata om det med, för att det betyder så mycket. Det var känslosamt.
Vi som känner dig och jobbat nära dig under väldigt många år har ju upplevt ändå att du kan murna ihop något fruktansvärt, men så studsar du upp som en sån här gubbe som har en tyngd i botten. Motgång efter motgång och du står där och är lika glad dagen efter igen. Inte bryr dig speciellt mycket om kritik, men de här bilderna i Victory Lane gjorde ju att man faktiskt funderade lite när klumpen i halsen fanns där. Alltså hur djupt det här ändå måste ha suttit, allt det här som nästan är vedertaget i racingvärlden nu, att du är liksom otursgubben nummer 1. Det är kanske inte stämmer till 100%, för rätt mycket har ju legat på dig själv också, men det måste ha varit en udda känsla ändå, att helt plötsligt var det du som hade allt fokus.
Ja, men absolut, och det är ju som sagt Det är tufft när man jobbar hårt och man med rätta blir ifrågasatt när man inte liksom gör de resultaten som man kan göra och det inte går så som man vill att det ska gå och man jobbar hårt, man gör allt man kan och man försöker och krigar och knyter näven och tar emot motgångar när man tror att man är på väg mot något bra och så blir det alltid någonting som händer oavsett om det är jag eller depån eller något annat så känns det som att alltid ska det vara något ungefär lite min karriär i ett nötskal i alla fall sista åren och då det är klart att varje sånt slag som du säger Janne så jag är bra, jag ser det som en av mina största styrkor att liksom hålla humöret uppe och ändå vara stark i motgång men oavsett vad man säger, oavsett vad man gör framför tv-kamerorna eller alltså, någon gång kommer man hem till ett hotellrum eller en lägenhet också och liksom det är inte alltid så jäkla lätt när det inte går som man vill och har så pass mycket motstöds eller vad man ska säga, vad man ska kalla det. Och det var därför det var så otroligt skönt också att jag verkligen hade med stöds och stolp in den här dagen. Och på något sätt så var det bara, jag kände bara när det där hände med Power när hans spel inte gick igång att ja, vet du vad? Det är fan rättvist det här. Det här är, vi är värda det, eller jag är värd det här. Det här är min dag. Och det känner jag fortfarande. Även om såklart jag inte vill att, liksom, man vill inte att någon annans konkurrens ska liksom, jag hade ju velat fightas med honom den på slutet. Och det är inte det man vill vinna på det sättet. Men på något sätt så hade jag samlat ihop den där turen, eller vad man ska kalla det.
Jag vill inte peta för mycket i de eventuella såren här. Men jag tänker ändå på lite på det som Janne var inne på där, att du känns ju hårdhudad och du är liksom, ja men en allmänt positiv person sett i din karriär. Men har det funnits tvivel hos dig själv?
Det är klart det kommer tvivel när du är en idrottsman och det inte går som du vill och att du inte gör de resultaten som man själv sätter upp som målsättning och även andra sätter upp som målsättning utifrån. Men framförallt för en själv så är det klart att det kommer in tvivel oavsett hur stark du är i dig själv, oavsett hur mentalt stark du är så det är omöjligt att det inte kommer in och smyger in sig tvivel i sig själv när inte framgångarna kommer och att det är gång på gång motgångar. Du kan inte skylla på att du har otur hela tiden, det funkar liksom inte utan, så det tror jag som sagt, det gäller att vara stark, det gäller att knyta näven, det gäller att aldrig ge upp och alltid tro på sig själv. Men samtidigt så skulle jag ljuga om jag inte säger att det fanns tvivel liksom. Och det är därför det är så otroligt skönt också att visa, nu liksom fick jag chansen och jag levererade verkligen och jag gjorde alla rätt och visade att jag kan vinna. Och det är så otroligt skönt.
Vem ringde du först när du hade gått i mål efter målgång?
Alltså jag hade inte telefonen vid mig på flera timmar för att det var så mycket ståhej och media och allting. Men jag tror att det var min pappa faktiskt.
Jag tänkte ju säga det. Thomas Eriksson, din pappa som har slitit så med din karriär och som har varit med dig med och motgång hela tiden. Och, liksom, och då pratar vi inte bara om när du har kommit upp på den här nivån utan det här är ju varit från start på något sätt. Det känns som att han är din största supporter ändå.
Jo, men så är det absolut. Jag menar, han var ju, utan han så hade jag ju inte kört bil överhuvudtaget utan vi... Han köpte ju en go-kart till mig när jag var 9 år. Hade inte han gjort det, så det var ju absolut inget naturligt för oss. Min familj har aldrig hållit på med motorsport överhuvudtaget. Så det var ingenting som var självklart att jag skulle få börja med go-kart. Och hade inte han haft det intresset och den viljan att ta det steget så hade jag aldrig blivit racingförare. Och sen har ju han varit med genom hela resan. Så det är klart att det är helt sant det du säger.
Okej, låt oss ta det från början då. Ta oss igenom racet.
Ja, men började på nya röda däck och vi visste ju att de röda däcken skulle vara svåra att hålla en hel stint. För att kunna klara det på en tvåstoppare så behövde du göra någonstans runt 17-18 varv för att kunna köra resten av racet på svarta då. Och det är ju någonting som jag är bra på, att hålla liv i däck och se till att däck håller så länge de måste hålla. Och jag disponerade den där första stinten på ett väldigt bra sätt, anser jag. För att jag tog inte de fighterna jag behövde. Jag lät Sato och några till köra som blådårar första 10 varven och kör slut på sina däck och behöva in i depån för tidigt och så vidare. Så jag ja, hade perfekt nivå på den första stinten. Kom de här 18 varven tror jag som jag behövde utan att tappa något tempo. Och sen in i pån, fick på svarta och satte en jäkla fart på de svarta däcken och började jaga på och ta mig upp. Körde om Pagenaud direkt ut första varvet efter det påstoppet. Och det var väldigt kritiskt för mitt race, för då fick jag fri bana och kunde börja jaga ikapp på Power som var framför. Och de bilarna som kom ut bakom mig kom ut före Pagenaud. Så det var den omkörningen jag gjorde på Pagenaud då var väldigt, väldigt kritisk för mitt race. Sen hände ju den här otäcka kraschen med Felix, som vi kan prata om sen. Men den blev ju bra för mitt race strategiskt såklart, för att jag och Power var ju först på vår strategi då när det var rödflagg. Så då när det var omstart så visste ju vi att de andra måste in i depån, för att de hade inte varit i depån redan. Och de behövde in i depån för att fylla på bränsle och byta däck. Så därifrån så var det ju jag och Powell i en riktig boxningsmatch egentligen hela vägen. Jag var snabbare än Powell skulle jag säga. Jag låg i hans växellåda egentligen hela tiden från omstarten till sista rödflaggen. Jag var uppe och hotade några gånger. Jag var uppe jämsides ner mot kurva 7 2-3 gånger. Men han var, vad ska man säga, han har varit med några gånger i Will Power, så han visste vart han skulle placera bilen. Men jag var ändå på liksom att stressa han och som sagt kände att jag hade lite mer fart än han. Så då när den här sista rödflaggen kom, så var det verkligen att jag kände bara att den här rödflaggen, den kommer hjälpa mig på något sätt, kommer den här, det här är liksom, den här är för mig, den här rödflaggen. Och jag satt där i depån och tänkte ut verkligen hur jag ville lägga upp omstarten. Jag visste att på kalla däck så hade han varit lite sämre än mig, så jag var väldigt inställd på att gå för segern. Och sen som sagt hände ju det här att hans bil inte startar, och då blev det ju en lite annan avslutning.
Yep. När du börjar märka det bara, alltså att det är något fel här, och du börjar inse, hur kändes det? Eller liksom, när började du inse att han kommer inte få igång bilen?
Ja, men det var det som var konstigt. När det hände så var det nästan, som sagt, jag hade bara en känsla då när det var den där rödflaggen att det här är min dag på något sätt. Jag vet inte, det var bara, och så när det hände så var det nästan, jag var nästan inte förvånad, utan det var bara så här, ja, nu händer det. Nu kommer jag leda. Alltså det var nästan den känslan som är, det låter konstigt, men det kändes verkligen så.
Tre varv efter omstarten blev det ju då fullfartsvarv, och som du sa tidigare då, Sato är ju alltid en lurig gubbe. Jag upplevde att du gjorde allting perfekt då i den omstarten och de tre varven som var kvar. Fanns det någon oro hos dig där, utan det var precis som du beskrev tidigare då, sätta omstarten, sätta alla utgångar, inbromsningar, liksom totalt fokus. Jag själv var faktiskt inte så orolig när du väl kom iväg, för du är så pass erfaren. Så det känns som att de bitarna klarar du relativt enkelt ändå, trots att det var för seger den här gången.
Ja, men jag kände faktiskt också, jag kände när Power fick sitt problem och jag rullade ut det här som etta, så hade inte jag heller, jag hade ingen oro överhuvudtaget, men jag visste att nu är det här mitt race, gör jag allting som jag ska och som jag kan, som jag vet att jag kan, så kommer jag vinna det här racet. Så därför hade jag ett otroligt fokus men ändå ett lugn, och varit aldrig liksom stressad eller orolig över det. Utan jag bara gick in i mig själv och bara såg till att göra allting så bra jag kunde. Och som sagt, jag satte min omstart. Jag har nog aldrig gjort en så bra omstart. Nu har inte jag gjort så många omstarter från första position. Men jag satte den perfekt och fick den här luckan direkt efter kurva 1-2. Och då efter det så visste jag ju att nu är det bara att bara göra tre varv. Klina varv, så är det ingen som kommer kunna hota.
Du nämnde det där med Felix krasch där. Hur medveten var du om den där och då?
Nej, men jag såg ju att när vi kom förbi där bakom säkerhetsbilen, så märkte jag direkt att bilen står ju på ett väldigt onaturligt sätt liksom upp i saketet. Så då fattar man ju att någonting är, det här har ju hänt något konstigt. Så när det blev rödflagg då, så frågade jag teamet liksom, vad är det som händer, vad är han ur bilen? Och då sa de att nej, han är inte ur bilen, de jobbar med han, men ja, att han liksom är medvetande, tror jag de sa. Så då fick jag den informationen. Men sen var det ju, fick vi lite mer information under den rödflaggen, att han var relativt okej, i alla fall från de första rapporterna. Så det var ju väldigt skönt. Men det är klart att det var en otroligt otäck krasch.
det är ingen idé, vi spekulerar i den här kraschen. Vi vet att det blev gashäng, det hördes på bilderna, och orsaken, den riktiga orsaken, den utreds väl fortfarande, gissar jag. Så att vi kan liksom lämna den detaljen åt sidan egentligen och bara vara oerhört tacksamma för att Felix inte skadades värre än han gjorde. Du har träffat honom så sent som idag. Hur mår Felix Rosenqvist?
Ja, men han, det är som du säger, det är fantastiskt att de här bilarna, hur ändå starka de är, att det är en sån krasch. Vad var han skrev, 165 km i timmen rakt in i däcksbarriär och muren. Kunna klara sig så pass bra är ju helt, helt otroligt egentligen, det är ofattbart. Men nej, vi var käka lunch här för bara några timmar sedan, och han är på bra humör, såklart öm i kroppen och liksom har lite ont här och där, men ingenting är brutet eller sådant, utan det är bara jäkligt öm i kroppen, vilket vore konstigt annars då. Så han verkar vara bra humör och ska väl jobba nu i veckan på att försöka kunna köra till helgen, är hans mål, även om det är väl lite osäkert än så länge, fattar jag så.
Du är nu sjua i mästerskapet, hur ser du på det?
Jag tycker det är kanon. Jag har ju bra häng på dem framför, bra häng på topp 5. Jag tycker ändå, som sagt, om vi nu pratar om att jag hade lite stolpe in här i lördags, så har jag ändå haft mycket stolpe ut i år. Och om man bara kollar tillbaka på Texas-helgen så tappade jag väldigt mycket poäng där på att jag tappade däcket. Så det känns absolut som att ligga sjua med de grejerna som har hänt i år är ändå ett styrkebesked, och nu när jag har den här första segern i ryggen också, så är jag absolut siktet inställt på att jaga in i topp 5, och även topp 3 är inte långt framför heller, så nu siktar vi uppåt, absolut.
Du, Sportsgrönan säger ju att den första segern är alltid den svåraste att ta. Känner du på det nu? Känner du på något vis annorlunda?
Nej, men det är klart man får en jäkla boost av självförtroende, och det blir en helt annan. Alltså, på något sätt, jag och Felix snackade faktiskt om det här på lunchen också, att det är sån otrolig skillnad på att komma tvåa eller trea eller fyra eller femma, och man kan vara jättenöjd och tycka att jag gjorde ett skitbra race och liksom vilken prestation, och man är jättenöjd över det, men det går inte att jämföra med att vinna, alltså det är inte ens nära den känslan, och det är det som är så häftigt när man väl vinner, och just den känslan.
Är det glädje du pratar om då, eller är det bara liksom konfidens eller allting?
Allting, hela grejen tror jag. Konfidens, glädje, tillfredsställelse, självförtroendet man får från det, inte bara i sig själv men även mot de andra och mot alla, det betyder så mycket. Och jag tror framförallt här i USA också, jag menar, det är ju, här ska du vinna, alltså, det här landet är det vinnare som gäller, och jag tror för min karriär så
och
var
ditt team, inte minst.
Ja, mitt team också, som Chip är snabb på att peka. Så jag tror för min karriär var en otroligt viktig seger.
Några frågor bara som jag undrar över. Kval. Vi är fortfarande kvar i samma gamla läge, kan man nästan säga då, med undantag egentligen på Barber. Så är du där nere och lindansar hela förbaskade tiden. Vad kände du den här senaste rundan? Vi vet att det strulade inför race 2 med bensinen som inte var tillräcklig i bilen. Men första kvalet, så det är lite mycket lindansande fortfarande, tycker jag.
Ja, det tycker jag med. Det kan jag lova. Jag önskar att jag var 2-3 tiondelar till i snitt lite snabbare på kvalen, för då hade man ju varit stabilt vidare varje gång. Nu blir det ju, som sagt, oftast så är det ju precis på gränsen till att gå vidare, och vi och jag jobbar stenhårt på det här fortsatt. Vi vet ju att det är det som är största området för att förbättras, för kan vi förbättra oss där så är vi ju, som sagt, jag visar det gång på gång på gång, och inte minst i helgen att på Racecraft så är det inte många om någon i det här fältet i IndyCar som slår mig. Och därför så fortsätter vi jobba på det. Men samtidigt tänker inte jag liksom bryta ihop och deppa ihop på grund av att jag inte kvalar högre upp. Utan jag får ju göra det bästa jag kan. Och vem vet, nu har jag vunnit det. Jag kanske kvalar på pole i Road America. Det är liksom, allt kan hända, och det är ändå små marginaler. Som sagt, i helgen, mitt första kval, jag var jättenöjd med mina varv och tyckte jag hade gjort det skitbra. Och var helt övertygad om att jag gick vidare till Q2 när jag kom in i depån, tills jag fick höra min på radion när han säger PA till gruppen. Jag kunde inte tro det var sant. Så Men det är små marginaler i den här klassen, och det är väl det som är häftigt också. På andra kvalet där så var jag på väg att vara precis på samma hundradel som Palou med två kurvor kvar, och han var ju sexa och gick vidare, så det var ett steg framåt i det där kvalet. Men nej, som sagt, det är bara att fortsätta jobba på det. Det är väl inget mer man kan göra eller säga än det, att det är fortsatt den största stället vi kan förbättra oss.
Och framöver tanken är ordentligt.
Ja, det är också en förutsättning för att kunna kvala bra.
Det är ambitionen i alla fall. Rev Group Grand Prix.
Men jag skulle vilja...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Bara lägga till en grej där som känns som ett fall framåt, åtminstone jämfört med hur det var tidigare, och det är depåstoppen. Det har varit en sån här stor grej som man har pratat om rörande dig, men det känns som att jag tror att ni tog bilar liksom nu i helgen.
Ja, men det har jag inte nämnt i den här podden, men det är helt riktigt att både depåstopp och strategi i helgen var 10 poäng, och det ska teamet ha en jäkla cred för. Riktigt, riktigt bra jobb där, och det betyder ju så mycket i den här klassen igen, när vi är inne på hur jämnt det är. Att ta en bil i depån gentemot att tappa en bil i depån, det kan vara skillnaden mellan att vinna och komma femma eller trea. Det är så små marginaler i den här klassen, och det är därför det är så viktigt, och det är därför det är också att det är en team effort. Har du inte alla de här bitarna så vinner du inte.
Rev Group Grand Prix är det till helgen på Elkhart Lake, och det är väl en bana du har rätt goda minnen från förra året, och ny chans då att bevisa inte minst att du kan kvala snabbt, och det här är ju en helt annan typ av bana, kanske en bana som passar din körstil lite bättre också.
Ja, men jag tycker det blir en helt annan sätt att köra. Detroit som är otroligt hoppig och ojämn och olika greppnivåer, och man ser ju att de snabbaste där, typ Pat O'Ward på kvalvarven, de är otroligt aggressiva och rattar som, jag vet inte, vad säger man, fast hands, eller vad säger Pato att han har, och det kan man väl lugnt säga att han har. Road America är i stort sett motsatsen till det. Där gäller det att hitta ett flow, hitta en rytm i körningen. Det är många svepande kurvor, så där krävs en helt annan finess i körningen, och det tycker väl jag är mer naturligt för mig i alla fall, av mitt sätt att köra. Och sen som du säger så har jag ju bra minnen från förra året där, när jag kom fyra och gjorde ett riktigt starkt race då, så jag går in med riktigt god känsla och såklart en jäkla boost efter helgen.
Och innan vi låter dig gå och putsa vidare på din pokal, har du den hemma?
Nej, jag skickar med mig lastbilen, så jag ska åka och hämta den imorgon på latinet, så förhoppningsvis är den kvar.
Okej, okay. Ja, men då får du förbereda putsdukarna eller någonting sånt där. Men det är också Frankrikes Grand Prix på Paul Ricard i helgen. Du har kört där, hur ser du på banan? Vad har den för liksom hemligheter?
Ja, det är väl inte den roligaste banan på kalendern enligt mig. Jag har aldrig riktigt tyckt den var jätterolig. Men det är lite igen som jag var inne på med Road America. Det är en bana som har mycket svepande kurvor. Gäller att hitta ett flow i körningen. Och jag vet i alla fall från när jag var där, så är de här långa ingångarna som det är på en del av kurvorna är väldigt tekniskt svåra. Dels körmässigt, men även för till bilen. För du måste ha en bil som är stabil när du kombinera bromsning med instyrning, men samtidigt så måste den bli som att även rotera när du väl kommer till kurvan, så det är en rätt så svår balansgång där man hittar med setupen.
Vad kommer du hålla ögonen på i helgen då?
Ja, jag kommer hålla
Formel 1.
Jag kommer inte ha så många ögon att hålla på Formel 1 om jag ska vara ärlig. Jag följde på att hålla ögonen på Road America, tror jag, men Men det är väl intressant att se hur det går där, fortsätta fighten såklart mellan Red Bull och Mercedes, och se och följa den helt enkelt. Se om Mersa kan slå tillbaka nu efter lite jobbiga helger de två senaste.
Snyggt. Stor lycka till då på Road America, och vi håller som sagt tummarna för att även Felix Rosenqvist kommer till start på Road America, där han alltså vann förra året. Där tog han sin första seger. Så att det är liksom, det är kul att se Road America, och det blir ju en fantastisk motorsporthelg överlag. Otroligt kul att du tog tid, Marcus. Stort grattis igen till din första seger. Vi har ju stor förhoppning om att det kommer fler.
Tack så mycket.
Marcus Eriksson där alltså, jättekul naturligtvis med första segern i IndyCar. Men nu har vi kommit till programpunkten som handlar om att vi ska presentera en person som vi menar har förändrat Formel 1. Scotten Jackie Stewart vann Formel 1 VM tre gånger, 1969, 1971 och 1973. Och med det facit så säger det sig självt att han var en gudabenådad förare som bara genom hans resultat satte ett avtryck på sporten. Men Formel 1 har honom att tacka för mycket mer, då han även gick i bräschen för att förbättra säkerheten inom sporten. Under hans aktiva karriär på 60- och 70-talet var säkerheten närmast obefintlig, vilket också bekräftas i makabra siffror. Om du tävlade kontinuerligt under en femårsperiod på den här tiden låg risken att omkomma på över 60%. 14 förare omkom i en Formel 1-bil på 60-talet, 12 till på 70-talet, och en av dem var ju Stewarts teamkamrat i Tyrrell-stallet, François Sever. Fransmannen omkom efter en våldsam krasch i kvalet till USA's Grand Prix på Watkins Glen 1973. Jack hade sett många av sina vänner skadas och dödas genom åren, men Sever, ja, det blev droppen för Stewart. Han hade redan innan bestämt sig för att det här racet skulle bli hans sista, men valde ändå att inte starta i USA och la hjälmen på hyllan direkt, endast 34 år gammal. Vid det här laget hade han dock arbetat oförtröttligt i åratal för att göra säkerheten bättre. Det var, enligt Stewart, inte rimligt att en sport som var så uppenbart farlig inte gjorde mer för att förbättra den. Konstigt nog så mötte Stewarts korståg för bättre säkerhet hårt motstånd. Många tyckte helt enkelt inte att det behövdes, och att man genom att göra sporten säkrare på något vis också förstörde den. Han kallades för fegis. Men som han själv sa, det är inte många av dem som kritiserar mig som själva har kraschat en Formel 1-bil i 250 km i timmen. Oavsett så bar Jackie Stewarts arbete frukt. Några av de idag självklara förbättringarna han låg bakom var introduktionen av integralhjälmar, krav på säkerhetsbälten, både att använda dem och hur de fungerade, och att det alltid skulle finnas ett läkarteam på banorna. Han lyckades också introducera krav på räcken, bättre avåkningszoner i farliga kurvor, inte bara för att skydda förarna utan också publiken. Formel 1 är fortfarande en farlig sport. Jules Bianchi förlorade livet för bara 6 år sedan efter hans krasch på Suzuka. Och det var oroande nära ögat för Romain Grosjean i Bahrain förra året. Men utan Stewarts arbete och alla de som plockat upp hans stafettpinne sedan dess hade sannolikt fler förare förlorat livet genom åren. I sporten vi alla älskar. Ni lyssnar på Viaplay F1-podcast. Ni har innan breaket här fått lyssna till, eller hört berättat för i alla fall, om en person som förändrat Formel 1, nämligen Sir Jackie Stewart. Innan dess en pinfärsk IndyCar-vinnare i Marcus Ericsson. Och vi har tittat lite närmare också på några saker runt omkring Paul Ricard, där vi alltså ska köra Frankrikes Grand Prix kommande helg. Men Erik, vi håller ögonen på några saker inför helgen. Vad tänker du i första hand?
Jo, men i första hand så vi har varit inne på det lite, och Marcus nämnde det ju också, men det är ju frågan om Paul Ricard som bana kan leverera ett bra race. För att upplagorna där 2018 och 2019 var i ärlighetens namn ingen vidare sett i spänning. Hamilton tog pole position och segern i båda upplagorna, och det hände nästan ingenting. Jag kollade på highlights igen idag runt Frankrikes GP 2019, och det var... Ja, men det var ingenting som hände i praktiken, i varje fall inte om segern. Och det jag minns mest från 2019 är att det snackades mycket om track limits. Det är ju en sån där bana som är lätt att tycka illa om,
sett till just track limits då, för det är asfalt överallt och banan är egentligen bara liksom utritad med en linje. Det finns liksom ingen så här bankant någonstans. Det är bara liksom efter linjen så kommer de där blåa liksom ränderna som då ska, de är extra greppiga med tungsten och grejer, så att så det är en avåkningszon helt enkelt. Mm. Och det är tvärt emot ju Baku senast och Monaco innan dess då. Och dessutom så har det varit lite si och så med de här DRS-zonerna tidigare, för det har varit många omkörningar. Om man tittar på statistiken runt omkörningar så ligger Paul Ricard väldigt högt upp. Men det är ju inte omkörningar utan det är passeringar.
Mm. Jag ställer mig frågan lite, hur ser arrangören av racet på hela diskussionen som kommer att komma upp igen nu den här helgen? Hur ser Formel 1 på att den här diskussionen kommer upp? Jag vet att Formel 1 seglar i medvind just nu intressemässigt. Det är ett enormt tryck, inte minst den här podden visar ju det, som har otroligt stora höga lyssnarsiffror som är skitkul, ärligt talat. Och det mår vi ju alla bra av naturligtvis, va? Men jag tror inte Frankrikes Grand Prix mår bra av det här surret. Här behöver man verkligen ta tag i de här bitarna på något sätt, va? Inte bara låta racet rulla på och sen glömma bort det dagen efter. Det är liksom ingen mening med att köra där, utan här behöver man behöver ta det på allvar, kritiken som den här banan har fått. Och det här säger jag innan vi har kört racet, för jag vet hur det har varit tidigare. Det är mycket, mycket möjligt att jag blir helt motbevisad den här helgen, att någonting händer, regnskur, inte vet jag, att det blir tidernas klassiker. Men om vi tittar på det nyktert inför, så känns det som att det finns inte de förutsättningarna med den här typen av bansträckning.
Nej, men då skulle jag ändå vilja lägga in en liten brasklapp här då. För att om man tänker tillbaka på 2018 och 2019, vad det var för typer av säsonger. Visst, Ferrari var lite utmanare ibland och Red Bull var lite utmanare ibland. Men med facit i hand, så man kanske satt och hoppades på att de skulle utmanas och Ferrari kanske skulle komma eller bla bla bla. Men det gjorde de ju inte. Och det gör ju sitt till sätt till racingen också. För att jag har liksom lite på känn att Frankrikes GP kan åtminstone leverera något annorlunda i år. Kanske inte liksom tidernas klassiker. Men det man inte får glömma bort är att det aldrig varit så här jämnt. Inte varit toppen utan i hela fältet. Och Spaniens Grand Prix till exempel, det är också en sån här snusfest. Det kan ju lätt tendera att bli det där. Men liksom, det är verkligen inte någon leveransbana sett i spänning i alla fall, Spanien. Och det blev ändå ett helt okej race där i år. Så att det är där jag tänker att så här, om det blir fight i toppen mellan Hamilton och Verstappen, Perez kanske blandas in, Bottas kanske också, jag menar, då spelar inte banan speciellt stor roll så länge det är fight. Men det är ju det som har gjort det, att Mercedes har liksom aldrig, det har varit en typisk bana för Mercedes som har gjort att de kan bara segla iväg, och då blir det ju inget spännande heller.
Du har helt rätt givetvis, för att jämnheten som är och den här brutala fighten vi har faktiskt gör att insatserna är mycket, mycket högre, och då kanske de tvingas ta större risker. Och jag upplever att det har varit så från både Red Bull och Mercedes sida, att de måste gå över gränsen nu och tappa bort sig lite grann emellanåt, och vi vet ju inte riktigt hur det kommer att se ut. Och då landar vi i det här med de här fyra poängen, Erik. Mm. Fighten mellan Red Bull och Mercedes såklart. Och Mercedes här har ju varit helt off nu, både i Monaco och Baku, men nu är de ju tillbaka på vanlig bana igen. Och vi har ju trott att de ska studsa tillbaka tidigare, kanske redan i Baku, vilket de inte gjorde nu. Men nu är de på en bana med sin bil som har svårt att få upp temper i däcken. Är den här banan bra för dem? Frågetecken.
Det vet man ju inte, men det som man kan konstatera i alla fall, att de har ju varit bättre på traditionella banor hittills i år. Om man tittar på i Bahrain, alltså det har varit väldigt, väldigt jämnt. Nu var de ju off i Monaco, de var off i Baku, sen så löste liksom Hamilton nästan en seger där i alla fall. Men dessutom då så har vi de här flexande vingarna som vi pratade om mycket. Och det här är första racet då som FIA introducerar de här nya testerna, där de inte bara kommer testa upp till 500 Nm sett till flex i vingarna, utan de kommer gå upp till, vad är det, 1000 Nm.
Ja, någonting sånt, ja.
Mm. De förändrar åtminstone testerna, vilket gör att de ska ta bort de här flexande vingarna. Så vi kan konstatera att Red Bull och resten av teamen som har haft de här flexande vingarna och framvingar som Mercedes har påvisats ha, det kommer liksom bli annorlunda. Vilket kanske kommer få någon form av påverkan i alla fall. Men som sagt, jag tror ändå att på något sätt så är det skönt att vi kommer tillbaka till en annan typ av bana igen. Som inte är en stadsbana. Som är lite så här
avart. För Baku är ju verkligen en avart och Monaco är också en avart. Det här är liksom en... Har man byggt ett allround-paket till exempel, som team, då bör en bil passa här. Annars passar den ingenstans.
Men vet du vad som ändå har blivit kristallklart tycker jag i år så här långt? Det är ju faktiskt att Mercedes har en svaghet igen. De hade ju en svaghet tidigare som var långsamma kurvor. De rättade till det. De hade en svaghet innan dess som var att de åt bakdäck och alldeles fruktansvärt. Det rättade de till. Nu har de en svaghet igen. De har en bil som är alldeles för lätt på däcken och får inte energi i dem tillräckligt snabbt. Det lider de av på kval till exempel. De måste liksom korrigera setupen så att de liksom kan gå hårdare in för att inte tappa där. Och det kostar dem i andra ändan. Det har vi sett på de här stadsbanorna. Så att vi får se lite grann hur det kommer att se ut. Jag menar, Red Bull och Mercedes har ju båda rört sig framåt utvecklingsmässigt sen vi senast såg dem på en vanlig bana. Så att, men de här fyra poängen, om vi kommer tillbaka till dem, när vi nu går in i en triple header, som om man tar full pott, va, är det 78 poäng?
78 poäng totalt sett om man tar alla segrar och snabbastvarv.
Det är ju helt galet. Och, det kan ju, och har du nu minsta oflytt under de här tre racen, ja, då kan det bli ett sånt lucka emellan att det kan bli svårt att ta igen den under resten av säsongen. Så att de går in i en super, super viktig period nu med start här i Frankrike.
Jag tänkte faktiskt på det när vi pratade med Marcus om Detroit också, att det var väldigt mycket så här snack om det. Att så här, ja, men nu är det två race, vet, ett på lördag, ett på söndag. Det är så himla mycket poäng up for grabs. Så då tänkte jag ändå så här att, ja, men vadå, det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll om de här racen är liksom en vecka emellan eller två veckor emellan. Men det gör ju det, för att det blir ju ett momentum på något sätt. Och jag tror att skulle Mercedes återigen visa sig off, då kan de få det tufft till Österrike och nästa Österrike också på något vis. För att jag tror också att skillnaden mellan IndyCar och Formel 1 är att man kan uppdatera sig ut, man kan justera. Men när det kommer så tätt, då är det klart att ju mindre tid man har att starta om, så att säga, så kan det bli riktig katastrof av det hela.
Vi har en fantastisk säsong så här långt i alla fall, med bara fyra poäng alltså som skiljer ettan och tvåan i VM åt. Det håller jag ögonen på den här helgen åtminstone.
Men du, då har vi en kille då som man undrar lite hur han mår efter lite mera rykten flyter upp till ytan. Och det är en kille från Finland, eller hur?
Det är ju så. Valtteri Bottas är det ju förstås då. Och varför lyfter vi frågan igen? Vi pratade om honom i senaste podden. Jo, för att jag kommer rykten ifrån Sky Italia. Sky, alltså i Italien, välunderrättade normalt sett, som har då sagt att på Silverstone så kommer Bottas att inte, då, eller då kommer George Russell att presenteras för Mercedes som nästa års förare då, för en av dem i Mercedes, vilket betyder att Valtteri Bottas tid i världens bästa Formel 1-team så här långt i alla fall är ute. Och det här undrar man ju då, hur det påverkar, hur mår han? De här ryktena går inte förbi honom, inte en chans. Och han har dessutom haft en brutalt dålig start för att sitta i en Mercedes i år. Vilket gör att de här ryktena blir än starkare och kanske får fyr på ett sätt som han hade annars kunnat klara sig ifrån. Om han hade till exempel vunnit två race hittills och inte haft de mankemang som han har haft så här långt. Så att man ställer sig frågan hur han mår. Att han ryker efter den här säsongen, det är jag helt övertygad om. Och det har jag sagt tidigare. Jag tror att hans enda chans också att hänga kvar i Formel 1, det är att göra en clean sweep. Att de byter Russell och Bottas. Med Mercedes gode minne så kör Bottas vidare fast i Williams. Annars tror jag han lägger av. Det är min uppfattning fortfarande.
Tror du att han vill köra i Williams?
Det är det som är frågan, va? Och han, det är återigen, han måste ställa sig de här frågorna. Det här är viktiga existentiella frågor i hans karriär i det läget han har hamnat. Vill jag verkligen köra för Williams? Och varför skulle han vilja göra det? Ja, det ska möjligen vara för att vara med och bygga upp det här teamet igen till fornstora dagar. En möjlighet. Fortsatt en okej lön, precis som han skulle sakna pengar på banken, vilket han inte gör efter de här åren i Mercedes. Så att jag är kluven. Jag hade jag varit Bottas hade jag inte gjort det. då hade jag hittat på någonting roligare. Han har en ny spännande tjej som han umgås med och hon cyklar och de håller igång. Och han skulle kunna hitta på 1000 andra saker. Men han har ju säkert en tävlingsjävel i sig, va? Han vill fortsätta resa. Men att han skulle hitta någon stor bra styrning, det vill säga att byta åt sidan eller bara lite snett neråt, det finns ju inte. Så att Bottas är ju på väg ner i källaren om man lämnar Mercedes. Eller när han lämnar Mercedes snarare. Och det vet inte jag hur han ser på riktigt. Men det är nog det som Toto Wolff kan erbjuda, om det är så att han kan erbjuda honom någon plats i Formel 1 även i fortsättningen.
Mm. Bottas har alltså tagit 46,5% av Hamiltons poäng, totala poängskörd i år, vilket är ju alldeles för dåligt i en av världens bästa bilar. Men om jag sätter en tes här, och jag tänker så här att eftersom vi har hört det nu, eller att rykten har flutit fram att han ska behöva lämna då för George Russell, då kan det mycket väl vara för sent. Men tänk då, vi pratar om tripleheader och momentum. Tänk om han bara skulle gå in och dominera nu av någon outgrundlig anledning, så tar han pole position i varje race. Han gör en grand slam helt enkelt i samtliga tre race. Kan det förändra hans situation?
Nej, säger jag då. Jag tror att kontraktet är redan påskrivet för Russell nämligen. Och jag tror inte det kommer att ändras på oavsett. Bottas är inte den Mercedes ska bygga på för framtiden, det är George Russell. Och det är det som är skillnaden de här två emellan. I år har det tyvärr också blivit smärtsamt tydligt att Bottas saknar det där sista lilla. Han är skitbra, superduktig reseförare, men han saknar det där sista lilla som skulle kunna vara det som fällde avgörande till hans fördel i det här läget som teamet har hamnat nu. För Hamilton vill ju av allt att döma fortsätta, men vem ska köra in till? Och nu börjar ju Red Bull ta fighten på riktigt allvar, och jag tror inte att Mercedes underskattar Red Bull, även om vi går in i ett nytt reglement, tvärtom. Och de är medvetna om att de måste kanske lyfta den andra bilen lite, och de börjar att tveka på Bottas förmågor, och de har ju dessutom mycket, mycket bättre insyn i vad det är som skiljer än vad du och jag har, och alla andra också för den delen.
Mm. Det som är lite spännande faktiskt är att jag måste nästan kolla på hur ser det ut i VM här. Driver standings. För att vi har pratat väldigt mycket om Perez, sett till att man kan inte ta så här lite poäng om man sitter bredvid Max Verstappen, och det är det som är problemet hela tiden. Men det som har hänt nu är ju att Sergio Perez är trea på 69 poäng och Valtteri Bottas är hela vägen ner på sjätte plats på 47 poäng. Mm. Så att han, du vet, all den här kritiken som Perez, och det är klart att han fick 25 poäng senast när han vann racet, så att det såg ju lite annorlunda ut inför Baku. Men
varje helg räknas väl?
Ja, exakt. Och samma liksom, kritik kan ju appliceras på Bottas också. Så att nu händer det ju där lite som gör att hans situation blir nästan omöjlig att vara i oavsett. För att levererar man inte det, och det spelar ingen roll hur mycket Hamilton gillar att ha Bottas bredvid sig, för att när man inte tar mer än 47 poäng på 6 racehelger, då måste man nästan ryka.
Just det, då förlorar Mercedes konstruktörs-VM.
Exakt.
Och det är hans jobb. Hans jobb är att vara med där, ta så mycket poäng så att Mercedes vinner konstruktörs-VM. Det är Hamiltons jobb att vinna före VM, men de två tillsammans jobb är att vinna konstruktörs-VM, och klarar inte Mercedes det med Bottas i teamet, då kommer de att byta ut honom. Och jag tror att det redan har hänt. Det är min personliga åsikt. Jag har ingenting emot Valtteri Bottas. Tro inte det, tvärtom. Jag vet precis hur bra han är och hur bra han kan vara. Men han har vissa grejer som gör att han nu inte riktigt räcker till. Och tiden är mogen för att göra det där bytet. Och glöm inte, Mercedes har investerat massor i George Russell så här långt. Det är dags nu att stoppa honom i jorden och se hur långt han kan växa.
Mm. Går vi på nästa grej som åtminstone jag håller ögonen på, och det är två team faktiskt. Och det är Ferrari och Aston Martin. För det är de där två stallen som plötsligt tog jättekliv till Monaco och Baku. Två raka poles för Charles Leclerc till exempel, och en andra plats för Vettel också till exempel. Men då är den stora frågan, hur kommer det se ut på en traditionell bana? Vi har pratat mycket om att vi är tillbaka på en traditionell bana, men de här två teamen är ju väldigt spännande att se vad som kommer ske med.
Mm. Jag tror att läget är bättre för Ferrari än det är för Aston Martin. Jag är rädd för att Aston Martin kan vara tillbaka där de var innan Monaco-Baku. Samtidigt, Ferrari har ju verkligen utnyttjat sina goda egenskaper i bilen, de där långsamma kurvor och hela den biten, och har ju inte samma nytta av det på Leclerc eller på Le Castellet. Men jag tror att generellt är Ferrari en bättre bil än Aston Martin. Så att de kommer ha möjligheter att fortsätta rejsa med McLaren. För det är de rejsar om tredjeplatsen i konstruktörs-VM. Och jag tror att det kan bli bra fight. Carlos Sainz fortsätter ju att vara hur stabil som helst. Charles Leclerc, ni vet ju alla hur snabb han kan vara när allting stämmer. Vi har dessutom en Lando Norris som är sjukt snabb. Och kanske en Ricardo då som så sakteliga blir bättre. Men om vi hänger kvar vid Ferrari Aston Martin så håller jag med om att de är spännande att följa nu. Framförallt är jag nyfiken på Vettel. Jag är sjukt nyfiken på Vettel, för han var så himla glad efter senaste racet. Och han fick det där som jag trodde han skulle få mycket tidigare egentligen. Nytändningen som han har letat så efter i sin karriär de senaste säsongerna. Va? Nu kom den. Andra plats i Baku, femte plats i Monaco. Han är tillbaka där han är van att vara. Det är där han vill vara. Och jag tror han kommer att jaga det ännu hårdare nu. Och det ska bli spännande att följa det.
Ja, tänk på vad vi sa om Vettel. De fyra första racen där. För då låg han ju efter Stroll. Och Stroll har 9 poäng i år. Och helt plötsligt då har Vettel 28. Det är, återigen, det är mycket poäng där i den där andra platsen. Men som vi sa förra veckan, det är en jäkla vändning som han har gjort ändå.
Verkligen. Värdig en fyrfaldig världsmästare, tycker jag.
Mm. Nästa då, en australiensare som heter Daniel Ricciardo.
Klassens clown, vill jag säga. Det är han inte längre. Men han är ganska allvarlig numera, tycker jag. Han har verkligen tonat ner det här skojfriskandet. Utan nu är det ju på riktigt. Han har hamnat i ett läge som han inte har varit van vid att vara i. Och det är lite spännande, tycker jag, att se hur han kommer ur där.
Precis, för att vi har sagt det en miljon gånger. Men han ligger långt bakom Norris nu. Och lite likt det vi precis tog upp om Ferrari och Aston, så hoppas jag att han hittar något när murarna inte är lika nära på något vis. För det är ju någonting som gör att han inte får ut allt ur den där bilen, åtminstone på samma sätt som Lando Norris gör. Och då tänker jag i min enfald att det kan nog göra med att ett misstag i Monaco eller Baku, det blir nästan automatiskt väldigt kostsamt. Men här kan han ha i alla fall 3 träningar som man kan ut och sladda lite och känna lite.
Ja, Björn Wirén var inne på vad det är som han saknar lite grann. Och det är ju långt in i sväng, under inbromsning, hur han är orolig att bakänden inte ska hänga kvar. Där Lando Norris utnyttjar den egenskapen hos bilen på ett bättre sätt. Och där försvinner det nog mycket varvtid för Daniel Ricciardo mot Lando Norris, framförallt i kvaltrim. Så att vi får se lite hur han hanterar det här. Men vi ska ju prata med honom i helgen, ställa de frågorna till honom själv.
Precis, den skarpögde kanske har sett det, att vi har lagt ut inlägg på både Instagram och via Play Motors Facebook-sida, där man kan skriva sin fråga till Daniel Ricciardo. Då ska vi välja ut 10-12 stycken sådär. Och så ska ni få ställa frågorna till Daniel Ricciardo. Det var länge sedan vi gjorde ett sånt typ av reportage, för att vi har inte varit så himla mycket på plats de senaste åren på grund av pandemin då. Men nu, från och med Frankrike-helgen, så har vi Björn Wirdheim på plats på alla race under hela sommaren, fram till Belgien i alla fall. Så det känns som ett lyft.
Men jag då?
Ja, du får väl vara hemma. Du gillar ju att vara hemma. Du är i Spanien nu. Du kan ju inte hålla på och resa varje dag.
Nej, det kan jag faktiskt inte. Tycker du det är rätt skönt att vara hemma, om jag ska viska bara lite mellan dig och mig?
Nej, men det är väl lite, det är väl inte helt... Vi gör ju vårt bästa för att komma ut på samma sätt som vi har gjort tidigare år. Att ha en så kallad on-site-studio. Men det är inte så... Det är fortsatt hårda restriktioner från Formel 1-sidan.
Och jag förstår dem faktiskt, för att de är ju så otroligt måna om att kunna slutföra det här mästerskapet. Och det här med kommentering, kommentatorspositioner och sådana saker, det går att få i undantagsfall inne i själva depån, för att det är olika zoner. Och våra kommentatorspositioner är utanför den innersta zonen, vilket betyder att vi skulle då inte kunna vara inne bland förare och sådana saker. Och då blir det liksom ingen poäng med att vara på plats.
Nej, men det är också lite den här grejen nu när folk börjar vaccineras, så kan jag tycka ändå, vet du att jag ska vaccineras på fredag?
Ja, du ser. Gamla gubbar först, vet du.
Precis, nu börjar livet komma tillbaka. Nej, men grejen är att jag tänker ändå så att det var ju på, av den anledningen som vi börjat forska i det, för att om det ska nu komma ett vaccinpass och så vidare, så tycker man att man borde liksom kunna så här, okej, vi har de här bevisen för att personerna som är här är vaccinerade, och då borde det vara en annan en ljud i skällan, så att säga.
Jag håller med dig, men jag tror inte de ser det på det sättet, utan de är bara rädda om sin bubbla. Och de kommer inte öppna upp den bubblan med något annat än att de är helt säkra på att folk kan röra sig fritt. Att det är liksom helt lugnt. Och de kommer inte ta några risker under 2021 för att äventyra möjligheten att genomföra race och exponera förare för folk och bla bla bla. Så att jag kan verkligen förstå att restriktionerna är hårda fortfarande, även om jag är besviken över det, situationen. Jag tycker det är tråkigt. Publiken märker av det, tror jag, en del. Att det är som det är, att det är knapphändigt. Vi kommer inte, det blir inte samma närvaro hela den grejen. Så att det kan jag tycka är trist. Men ser man på det med lite helikopterperspektiv så förstår man att det är så. Det var lite navelskåderi det, från vår sida.
Absolut. Men vi har i alla fall Björn Virdein på plats i Frankrike, och det är jag glad över.
Mm. Underbart. Har vi något mer att reda ut innan vi stänger butiken för den här veckan?
Nej, inte något att reda ut. Men jag kan väl puffa lite för dels massor av racing. Vi har, förutom Formel 1 och IndyCar, då, så har vi AMA, motocross. Det tycker jag är coolt. Och sen så kommer vi börja sända DTM och W-series. Så nästa vecka kanske det kommer någon form av gäst som ska köra den här W-series, som vi även ska prata lite om Formel 1 runt.
Ser man på?
Mm.
Så spännande.
Och sen i helgen, så om ni har någonsin undrat någonting om depåstopp, så kommer ni få svar på vad som gäller i den här sändningen. För vi har en gäst i studion som heter Charlie Häggstam, som var mekaniker under många år i Formel 1, och då var en person som i allra högsta grad då deltog under depåstopp. Och lite andra intervjuer runt det som vi ska, ja, vi ska helt enkelt djupdika i. Hur är baske mig möjligt att byta fyra hjul på 1,82 sekunder?
Mm, det är bra. Det tycker jag är helt rätt att vi tar reda på. All right, då säger vi så.
Mm, det gör vi.
Hasta la vista, som vi säger i branschen.
Baby.
Hörs om en vecka. Ha det gott, hörni. Hej då.
Hej då.